Karin.
Hej Petra.
Du, tycker du också att det känns som det är väldigt länge sedan vi poddade sist?
Ja, men det är ju länge sedan vi poddade sist. Så att det här är ett av de tillfällena när känslan man har och det som faktiskt hände stämmer överens.
Ja, för en gångs skull. Jag är nästan lite pirrig. Så länge sedan känns det.
Ja, men det är bara att hoppa i poolen. Den är varm.
Du, jag tycker vi ska börja med en så kallad shout-out. Vet du vad en shout-out är?
Nej.
Ärligt talat vet inte jag det heller.
Men det hörs ju att det är någonting man skriker ut.
Man ska skrika ut någonting. Och då är det nämligen så här att vi gjorde ju våran podd på en sån här gratisplattform som heter Anchor. Och den har nu blivit en del av Spotify.
Mm-hmm.
Det är fortfarande en gratisplattform. Men man får plötsligt statistik över sin podd.
Mm-hmm.
Och vi har ju aldrig varit såna där lyssnar jägare som en del är.
Nej, ifall man lyssnar på våra ämnen så kan man sluta sig till att vi inte har gjort det.
Men plötsligt så har vi, sen Spotify tog över, 69% mer lyssningar på våran podd.
Wow!
20% mer följare. Och många lyssnare har faktiskt oss som topppodd på Spotify.
Okej, men nu är jag också nervös.
Vill man ha bevis på detta så har jag fotograferat av de här skyltarna som jag fick från Spotify och lagt på våra sociala medier. Så att ingen ska tro att jag bara hittar på att vi har så här väldigt många lyssningar helt plötsligt.
Nej, men det finns ju människor som hittar på precis allting om sina egna liv. Och det kommer vi prata om lite senare idag.
Precis.
Men du är inte en av dem.
Inte just nu. Annars så har jag ljugit en hel del i mina dagar. Men inte just om detta.
Vad ljuger du om?
Nej, men det var ju min livsstrategi i åratal att ljuga. Men då ljög jag ju, jag tror jag har pratat om det, alltså jag ljög ju om allt för att verka mer intressant än vad jag var.
Mm.
Eftersom jag alltid kände mig utanför. Men sen blev jag ju synad i högstadiet när mina kompisar talade om för mig att de hade genomskådat mig. Och då tyckte jag priset var väldigt högt, nämligen att förlora många vänner på det sättet. Så då ljög jag bara ett par år till. Sen slutade jag med den strategin. För jag kände att det var inte värt det.
Nej.
Men då pratade jag verkligen, alltså, hela våran podd går ju ut på att diskutera vad som är storytelling, vad som är sanning. Vi pratar ju hela tiden om de ämnena. Så att när jag pratade om de lögnerna, då var det liksom klassisk mytomani. Alltså man vet om att man ljuger och förhärligar sig själv för att bli älskad. Det är en baslögnare. Jag vet inte, finns det överhuvudtaget baslögnare längre?
Ja, men man kan ju verkligen känna med en unge som går i grundskolan och gör sig lite mer spännande. Det är ju.
Det är inte som när amerikanska politiker ljuger ungefär lika uppenbart. Det blir liksom en annan nivå på det då.
Det är inte lika gulligt.
Jag lyssnade på en podd som heter Konstnären häromdagen.
Mm-hmm.
Och där så var det ett gäng med människor som jobbar med konst. Det är tidningen Konstnärens podd. Och då ställde programledaren frågan, vad är det största hotet mot den konstnärliga friheten just nu?
Mm.
Och då var det en kritiker som svarade att det var självcensuren som har uppkommit för att vi lever i ett så polariserat samhälle.
Ja, men det är ju väldigt, det klingar ju väldigt sant faktiskt.
Mm. Jag tycker det var intressant. Jag trodde att de skulle prata om det polariserade samhället. Och jag trodde de skulle prata om branschen och vilka som blir valda och vilka som blir sedda och vilka som får ställa ut och vilka som stöts ut. Men just att de nämnde självcensuren som ett hot tycker jag var intressant.
Ja, och mekanismerna är nog de samma där, att, att du inte vill bli utstött om du skriver fel sak och, eller inte vill få hot. Det har jag hört flera, framförallt kvinnliga journalister, prata om, att, att de är rädda för att skriva vissa grejer för att det kommer mycket hat, mycket hot.
Jag tänkte prata om två böcker som jag har läst. Som har med det här med, vi har ju pratat mycket om det här med personlig fiktion och autofiktion. Och det finns väldigt mycket att säga om det som jag tycker är intressant. Bland annat har jag läst en del artiklar som tar upp traumat som dramaturgisk modell. Och det tänker jag att vi måste ägna en hel podd åt någon gång. Men jag skulle bara vilja prata om två böcker som jag har läst. Mikael Hollebeck, uttalar man hans namn så?
Du, det är Michel Houellebecq har jag hört. Det hade jag aldrig listat ut själv, kan jag säga.
Han är ju fransman. Så antagligen ska man säga Hollebeck, precis som du sa. Säg det en gång till.
Michel Houellebecq, men ni vet vem vi menar.
Ja.
Om vi säger något
precis.
Annat.
Han har i alla fall skrivit en bok som heter Förinta. Och sen skulle jag vilja prata om Johanna Ekström och Sigrid Rausings bok Och väggarna förvandlades till världen omkring. Förinta är en roman. Och Ekström och Rausings bok är en kommunikation mellan författarna som tar avstamp i Johanna Ekströms dagboksanteckningar från tiden innan hon dog. Jag har den här, Karin. Oj, om du vill titta lite i Ekströms och Rausings bok.
Men jag ser här omslaget. Det ser ut som något fotografi med... Ja, det ser ut som en sorts palmblad.
Det är en väldigt speciell bok eftersom den bygger då på anteckningsböcker som Johanna Ekström efterlämnade. Och som sen Rausing heter hon, ja, hon kommenterar de här anteckningsböckerna. Så det är liksom som ett samtal mellan dem som överskrider liv och död.
Så Sigrid Rausing riktar sig till Johanna Ekström i den här boken?
Och ibland också till oss som läser boken för att förtydliga eller hon associerar vidare. Men jag tänkte börja med Förinta i alla fall. För jag tycker det är spännande med Hollebeck. Jag kallar honom för Michel.
Gör det.
Jag gör det, annars blir det så himla krångligt. Och jag blir så här jättesjälvmedveten att jag säger fel hela tiden.
Ja, precis. Och det spelar ingen roll. Men vi kallar honom Michel.
Vi kallar honom Michel. Därför att jag har tänkt på hur hans persona ständigt blandas ihop med honom. Har du sett honom?
Alltså, jag har sett honom, men jag undrar lite grann när du säger det. Kan det bero på att Michel har blandat ihop sin persona med sig själv och kallar sig sina huvudkaraktärer Michel och låter dem vara män i den åldern som Michel är i? Och jobba med lite liknande saker som Michel jobbar med.
Ja, du kan ha rätt där. Du kan ha rätt där. Det har inte jag ens tänkt på, ska jag ärligt talat säga vad de heter. För jag har hela tiden tyckt att han har en så stark stilistisk form. Och sen har han ju en jättekonstig egenskap som är att han nästan är som en sån framtidsspanare. Att sånt som han skriver om, det känns nästan som att det händer efteråt. Till exempel så skrev han i underkastelse om liknande attentatet mot tidskriften Charlie Hebdo, den här satirtidningen.
Yeah.
Och i hans bok Serotonin så liknade det väldigt mycket de gula västarnas uppror i Frankrike. De här som protesterade, det var väl mot vägskatt först, tror jag.
Ja,
just
det.
Och sen spred det sig och blev en jätterörelse.
Vad länge sedan det var, jag tänkte på de gula västarna.
Ja,
det hade någonting med vägar att göra.
Precis.
Och sen så gick det vidare därifrån.
Precis. Och Jag lyssnade på ett sånt här P3 ID, alltså ett personporträtt. Jag tror det var P3 ID. Det var Sveriges Radio i alla fall. Där de pratade om Frankrikes enfant terrible. Och hur... Då slog det mig verkligen hur de pratade om den fasen i livet som han är i nu.
Mm.
Som att det var Paul i den här boken Förinta.
Mm-hmm.
Och Paul i boken Förinta, han heter inte Michel i alla fall. Och han är på ett ställe i livet där han börjar pyssla med försoning. Och det har jag läst i flera av recensionerna och diskussionerna kring den här boken. Att folk är så förvånade över att Michel diskuterar försoning samtidigt som han är med i en jättekonstig porrfilm som han nu gör allting för att stoppa privat. Och för mig så känns de karaktärerna, om vi nu tänker även på Michel som på en karaktär, väldigt långt ifrån den här Paul.
Porrfilmen känns långt från Paul och försoning känns långt från Paul.
Nej, Paul är ju karaktären i Förinta. Ja. Han är väldigt upptagen av försoning. Och det har väckt frågetecken i artiklar som jag har läst. Och det har jag lagt märke till. För Paul till exempel, den fiktiva karaktären i Förinta, han lever i ett pissäktenskap med... sin fru. Han älskar henne, men de har helt enkelt slutat prata med varann. Och jag tycker det är väldigt fint skildrat att två människor, det händer egentligen ingenting. Man bara pratar mindre och mindre. Man slutar ha sex. Man känner ömhet och kärlek, men man tänker, ja men vi kanske ska ha varsitt sovrum. Man kanske har det ganska bra ställt och man jobbar oregelbundna tider. Så det finns hela tiden ett argument för att man glider isär mer och mer.
Mm.
Och det tycker jag han skildrar jättefint i den här boken. Och samtidigt så börjar han längta efter henne. Och han inser under bokens gång, boken är många hundra sidor, att han vill vara nära henne, men han har jättesvårt att veta hur han ska närma sig henne. Och jag tycker det är rörande beskrivet hur han får upp hoppet vid flera tillfällen. Oj, hon är hemma när han kommer hem. Plötsligt, jag tror det är en julgran hon har ställt i lägenheten. Och hon talar om, det är någonting hon har lämnat i alla fall. Och hon talar om att det är för hans skull. För att han ska komma, han blir oerhört rörd. Och sen är det nästan som att de möts på nytt som tonåringar. Det blir liksom genant att de ska sova i samma säng. Och det blir, det är väldigt ömsint skildrat.
Mm.
Och det är ju ganska långt ifrån den fiktive Michel i hans tidigare böcker. Som väldigt ofta lever väldigt ensam och har en trist sexualitet.
Men jag tycker att det låter, jag menar det låter som en vacker historia, men jag har hört att det är en hel del människor som har blivit lite besvikna över att att huvudkaraktären inte längre är den här lite missnöjde som tycker att har en ganska cynisk syn på livet. Men skulle du säga att den litterära kvaliteten är samma även ifall den här är mer försonande och mer kärleksfull i sin stil?
Jag tycker mycket om alla hans böcker. Och jag är ju inte den typen av litteraturtyckare eller litteraturvetare eller litteraturkritiker. Men jag måste få läsa lite ur Håkan Lindgrens recension i Svenska Dagbladet. För jag tycker han skrev så fint. Och då skriver han så här. Olobeck, hur han nu uttalas. beskriver hur människor mår i ett samhälle som har avskaffat alla värden utom status och konsumtion. Så mycket i hans romaner handlar om frustration och underläge, om personer som lydigt inbillar sig att sex eller i värsta fall fryskäk från Picard kan kompensera allt de saknar. De provocerande reaktioner han väcker är svårbegripliga, framför allt när de kommer från folk som borde uppskatta honom. För vad är Holobeck om inte Europas mest konsekventa skildrare av nyliberalismens psykologiska skadeverkningar? Här finns en missanpassning vi borde uppmärksamma eftersom den ger oss ett tillfälle att lära känna våra egna reaktioner. Istället föredrar vi att läsa hans böcker som en snusgubbes dåligt förklädda porträtt. Har vi redan glömt att det finns litteratur där huvudpersonen inte är identisk med författaren?
Ja, inte identisk med vad vi tycker att hur folk borde bete sig också.
Precis.
Att få vara... Och vara på sätt som vi kanske inte håller med om.
Nej.
Det måste ju få vara...
Precis. Jag vill bara säga några ord om vad det handlar om. Vad den här boken handlar om. Så får vi se om man återigen kommer att pricka in något verkligt skeende. I den här boken, den utspelar sig 2027. Och det drar ihop sig till presidentval. Och huvudpersonen är alltså den här... killen som heter Paul, och han jobbar nära finansministern. Och mycket av det liksom politiska spelet går ut på att heter det lobbya, alltså mediacoacha och lobbya sina positioner inför nästa val, och sakfrågor det är det liksom ingen som bryr sig om. Och det börjar komma en slags fake news, en slags simulerade attentat från en ekofascistisk grupp. Och man kan säga att deras budskap är att människan är pesten och bör utplånas. Alltså människan är för farlig för planeten för att utplånas. Och med hjälp av digital teknik så börjar de simulera attentat, och sen helt plötsligt börjar det hända. Verkliga attentat. Det är liksom den politiska settingen i den här boken. Mm. Jag tycker det är jätteintressant. Sen visar det sig att Pauls, jag ska inte berätta hela handlingen, men det visar sig att Pauls pappa har jobbat för säkerhetstjänsten, men han drabbas av, jag tror han får en stroke och kan inte längre kommunicera, tror de. Han kanske inte vill kommunicera, det är man lite osäker på. Ja, de vet inte om han har nycklar som skulle kunna hjälpa dem i det här i alla fall. Så att det är den yttre handlingen. Sen tycker jag att skillnaden i den här boken från hans tidigare böcker är att han vilar mycket närmare och längre hos dem. Separata karaktärerna.
Mm.
Till exempel skildrar han Pauls syster. Hon är kristen och väldigt troende. Och han har inte mycket till övers för religion. Michelle. Och det har han också uttalat sig om. Och det vill jag också säga någonting om. Men hon är otroligt ömsint skildrad. Den här jättekristna systern. Och till slut så börjar han också tro på hennes tro. För hon är så oerhört övertygad. Så även om Paul inte har någonting till övers för kristendomen. Mm. Så börjar han verkligen se poängen med hennes tro. På något gott helt enkelt.
Det låter som att du rekommenderar den här boken.
Ja, jag är inte riktigt klar än. Jag ska prata lite till om den. Det som han har fått mycket kritik för, det är ju att han kallas för islamofob.
Mm.
Och han blev också stämd för hur han har talat om islam. Och vi ska lyssna på ett litet klipp från den här Sveriges Radio-dokumentären där de reder ut vad som har hänt kring det så att det blir rätt, tänkte jag. Här lyssnar vi på det.
17 september 2002 i Paris. Michel Houellebecq infinner sig i rätten. Han har blivit stämd av 4 muslimska organisationer. I magasinet Lir säger författaren att islam är farlig och den mest korkade religionen av dem alla. Han förklarar också att han bara pratar om litterär kvalitet när han jämför Koranen med Bibeln. Bibeln har flera författare där några är dåliga och några är bra. Koranen har bara en författare och stilen är genomgående medioker, anser han. Nu åtalas han för hets mot folkgrupp. Inför rättegången förnekar Houellebecq att han är rasist. Han menar att han är kritisk mot själva religionen, inte dess anhängare. Han säger också att journalister vantolkar honom, men att det samtidigt inte är någon idé att ställa frågor till honom, eftersom han alltid ändrar sig. Åklagarsidan använder citat ur plattform för att leda i bevis att Houellebecqs hat mot islam är en djup övertygelse. I rätten frias Michel Houellebecq. Han har inte blivit felciterad, men det han har sagt har enligt fransk domstol inte brutit mot lagen.
Ja, men det är väl enda gången som Michel har hamnat i faktiskt en rättegång. Mm. Vad jag vet i alla fall.
Ja, vad jag vet också. Man kan ju aldrig vara 100% säker.
På honom.
Eftersom han ändrar sig då hela tiden.
Ja, men jag tror att han enligt samma radiodokumentär då har kommit med värre grejer på senare år. Så till och med Marie Le Pen sa att blanda inte ihop mig med honom.
Nej, precis. Ja, nej, islam gillar han inte. Den saken är klar. Men vi låter det vara osagt och hoppar istället över till den andra boken då.
Ja, och Väggarna förvandlades till världen runt omkring av Johanna Ekström och Sigrid Rausing.
Mm. Där, jag undrar, kan inte du läsa en grej? Nu är inte du alls förberedd på det. Om du öppnar den boken... Mm. Och på insidan av själva omslaget, kan inte du läsa det?
Inget är verkligare än blyertsorden. Jag kan inte lämna dem annat än korta stunder. De väntar på mig i ett rum eller ett hörn. Inget är mer levande. De befolkar lägenheten. En liten lunga som andas. Ett litet blodomlopp som pulserar, väsande, viskande, stötvis. När jag är med blyertsorden blir det hemma. När jag lägger ifrån mig pennan står jag utanför och det är brant omkring mig. Yrselframkallande, svårt att bedöma avstånd. Orden väntar, oskrivna.
Mm. Jag tycker det är... det visar så tydligt vad hon har för förhållningssätt till världen och livet. För hon är verkligen en författare som skriver sig till känslan.
Är det Johanna Ekström eller Sigrid Rausing?
Det är Johanna Ekströms texter. Och förlaget har sagt att detta är en tankebok i skuggan av döden. Ett sorgarbete, ett avbrutet samtal som fortsätter. Mm. Vilket jag tycker är just precis exakt vad det är. För att utan beskrivningen finns liksom ingenting. Kroppen är lika främmande, känns det som månen eller en planet. Och det är hela tiden associationer som verkligen sätter sig. Det är ju också titeln. Väggarna förvandlades till världen runt omkring. Det är som att hon försöker få fatt i upplevelsen genom orden på något sätt.
Ja.
Och sen, alltså hon sörjer en deppig man. Det finns, jag vet inte om man kan kalla det för yttre handling. För det här, till skillnad mot Michel som säger att det här är en roman. Och det kan vi ju diskutera vad som är skillnaden, det har vi ju gjort många gånger. med anteckningsböcker som till en början kanske var en skiss till en roman.
Mm.
Och sen blir en slags försök att få fatt i vad det är hon upplever när hon först får den här tumören bakom ögat. Och det beskriver hon väldigt vackert. Alltså hon beskriver det som ett guldregn i utkanten av synfältet. Hon har drömt om en kolibri som pickar henne i ögat innan hon blir sjuk. Och det finns många vackra beskrivningar, nästan ömsinta beskrivningar av de här tumörerna. Vid något ställe så står det ungefär att om jag har en tumör ska jag älska den.
Mm.
Men hon har den här deppiga mannen som stora delar, så som jag upplever det, som stora delar av boken riktar sig till. Hon har en dotter som heter T, och hon har vänner. Men hon har också en psykoanalytiker som kallas för H i boken. Och hon skriver ner sina drömmar som är fasansfulla och nästan bara mardrömmar.
Mm.
Och jag som själv i början av mitt liv, jag drömde jättemycket mardrömmar tills jag var kanske 30 år. Sen upphörde de. Jag kände igen mig i många av de arketypiska bilderna wow. som hon målar upp.
Vad kan det vara för bilder?
Ja, det är allting från att gå vilse till maskar som krälar, att man tappar bort sitt barn. Massor med arketypiska bilder. Och jag har tänkt på, för jag har varit ganska trött på den här diskussionen om vad som är autofiktion och vad som inte är autofiktion. Mm. Och du och jag har ju pratat om det här att man har ju inget annat än sig själv.
Hur gärna man än vill.
Precis, så man arbetar ju alltid med sig själv som material, som konstnär. Vad man än målar eller filmar eller skriver eller berättar, så har man ju bara sig själv att ta av.
Som verktyg i alla fall, för det som går igenom en. Liksom. Man Precis. Kommer ju inte undan.
Man gör ju inte det. Och i Michels fall så tycker jag att jag ser en författare som arbetar med sitt material. Och det är så jag uppfattar att man gör om man jobbar med fiktion eller bygger en pjäs. Och memoarer och autofiktion, det innehåller ju också ett element av bearbetande. Mm. Men man tänker sig att man ska lägga sig närmare the stream of consciousness, tänker jag. Medvetandeflöde. Och när det kommer till den här boken, då kan vi verkligen snacka om just stream of consciousness. För hon har ju inte, tror jag, tänkt ens att det ska bli en bok.
Nej.
Kanske i början att det var en skiss till en bok. Eller kanske ett kärleksbrev till en. Eftersom det då börjar med så mycket av längtan. Men ju längre man kommer i boken, ju mer läser man det nästan som bilder från en drömvärld. Det som tycker jag nästan som hon flyter emellan den vakna världen och den sovande världen. Och hennes mamma dör också under den här perioden. Så att döden och bilden av mammans kropp, den döende kroppen, blir en del av hennes döende också.
Det låter som att det är en bok man läser och får hjärtat utslitet.
Både och, för hon är samtidigt väldigt kylig. Och det tycker jag, det kommenterar, gud vad jag säger, tycker ofta. Förresten, på tal om hemska saker som man hör andra människor göra i poddar.
Jag har inte
tycker,
tänkt på
tycker,
det.
Jag tycker.
Men just nu, från och med nu så ska jag sätta en bock varje gång du säger tycker.
Ja, jag tycker verkligen att du ska sätta
det
en bock.
Det kanske också ökar procentuellt, precis som vår lyssnarskara.
I alla fall, så hennes medförfattare som hon samtalar med, hon blir nästan lite rädd för den kyliga sidan.
Okej, i, kylig i förhållande till?
Att hon inte blir, att hon tittar på sig själv med en kylig blick samtidigt som hon är i den här mardrömsvärlden.
Är det sjukt att tänka nu, fick hon massa mediciner som frikopplade psyket på det sättet?
Så kan det ha varit, jag vet inte.
Nej.
Det kan också vara en stil.
Mm.
En del människor har ju en viss kyla. Mm. Tänker på Lars Noréns dagböcker. Men där upplever jag att det finns ett mycket mer poserande drag. Jag tror inte att hon är en posör. Men när man går i psykoanalys så kan det ju hända att det blir som ett psykoanalytiskt arbete att skriva ner sina drömmar.
Mm.
Och någonting av det där utanför perspektivet på ens eget psyke tycker jag finns i den här boken.
Ja, det känns också som någonting som en artist eller konstnär eller författare har.
Mm. Men om man är intresserad av just sån här stream of consciousness-skrivande, alltså där någon inte värjer sig för någon inre bild, då tycker jag verkligen att man ska läsa den här boken.
Okay. Tänkte på det där du inledde med om den här berättelsen som försöker få plats och komma ut. Jag kommer faktiskt precis från att ha träffat någon som pratade om just det, som inte bearbetade sin egen död, men som var i sorgeprocess liksom. Att, som nämnde just berättelsen, att jag brottas med berättelsen, hur det känns som den är ordlös, men jag ändå måste försöka sätta ord på den.
Mm.
Och vad jag vet så har vi heller, det i alla fall väldigt ovanligt, med minnen innan vi människor får språket.
Mm.
Så det är som att den här berättelsen om oss själva, orden, är ett ankare på ett sätt till livet, till en tillgång till vår historia.
Men i vilket sammanhang träffade du den här personen?
Det var jag håller på att jobba nu tillsammans med några andra. I ett projekt om sorg.
Ja, men vad heter det projektet?
Det heter Sorgens kropp.
Mm.
Och det vi kommer att fokusera på, det är hur sorgens uttryck i kroppen då, och vad sorg gör i kroppen, för sorg är ju så jäkla fysisk.
Mm.
Den sätter spår i kroppar. Mm. Ifall du har en rejäl sorg, då kommer din kropp inte vara densamma efter den resan.
Mm. Och då intervjuar ni människor som har genomgått en sorg?
Precis, vi samlar researchmaterial just nu från andra, från varandra och från böcker. Du vet den här när man startar upp ett samtal inför någonting och man samlar på sig grejer från massa olika håll och lite tranströmmor och bildmaterial och...
Ja, det ska bli spännande att följa det projektet. Jag tycker det är jätteintressant. Det finns också ett lättsinne efter en stor sorg som en del människor känner av, som jag tycker kan vara intressant också att tänka på. Men då måste man ju genomlida sin sorg för att komma till det. Alltså man måste ta sig igenom accepterande fasen på något sätt.
Ja, jag tror också att, tror inte det är lite så här, ifall du har förlorat just ett barn, att där någonstans, där är det svårt att få den här lättsamheten.
Absolut. Exakt. Det, det finns ingen befrielse just i den sorgen. Men i en del andra...
Om en partner, eller... jag förstår precis vad du menar, Petra.
Ja,
ja.
Jag tänkte faktiskt ett eget dödsbesked. Den sorgen. Om man själv får veta att man har en begränsad tid, så kan man uppleva, tror jag, efter acceptansen, en slags livseufori där varje sekund liksom blir viktig.
Ja, men du hade en vän som det var så för, eller hur?
Mm. Jag tycks träffa människor just nu som har gått igenom svåra saker och liksom, ja. Men vi får höra mer om detta projekt snart, hoppas
jag. Ja, men jag hade faktiskt med mig en grej till den här träffen.
Oh.
Och det var Ghost Teen, och den kan jag ju, den kan jag ju berätta lite om.
Ja.
Ghost Teen är en skiva som finns på nätet, som är också din film till den, som jag tycker att man ska inte bara lyssna på musiken, utan vid något tillfälle i alla fall ta och titta på bildmaterialet till också. Och det är Nick Cave. Och hans son dog oväntat när han var 16 år. Och Ghost Teen är skivan som Nick Cave som kom till efter sonens död. Och den är otroligt vacker. Den är poetisk. Och den är på något sätt lite oroande.
Mm.
Det är som att han försöker frammana den här sonen till livet igen nästan, i vissa partier.
Mm.
Och sonen är 100% närvarande, men det är ändå som en hinna emellan dem.
Mm.
Han når inte riktigt fram. Det blir aldrig som det var en gång. Så att ifall den som känner att men ikväll så har jag inget emot att gråta ut över livet och kärleken och döden, då tycker jag att man ska googla Ghost Teen Nick Cave och så luta sig tillbaka i en och en halv timme och